De här veckorna före påsk så har ju predikningarna utgått här i Johanneskyrkan från berättelserna från stilla veckan, berättelserna om Jesu lidande och död. Och nu har vi kommit fram till korset. Så dagens predikan utgår inte från palmsöndags berättelsen om hur Jesus rider in i Jerusalem utan handlar istället om berättelsen om Jesu död och begravning. Och vi ber. Kom helige ande och öppna ordet för oss. Ge oss andlig näring. Plantera ordet i våra hjärtan på ett sätt som gör att det bär frukt. Välsigna oss nu när vi går in i stilla veckan och ska ta till oss påskens evangelium. Amen. Dagens text börjar i Johannes 19, vers 24b. Jag vet att några av er har funderat på liksom, varför har man kluvit vers 24 i två delar? För dagens text börjar med, det var vad soldaterna gjorde. Och så fortsätter det. Men det är ju för att kontrastera, tror jag, att vi har soldaterna som gjorde en grej. Och så har vi en annan grupp människor som gör någonting annat. Den här kontrasten. Så vad gör den här andra gruppen då? Vi läser, och det kommer upp på väggen, texten. Johannes 19, vers 24b och framåt. Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, och Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. Och när Jesus såg sin mor bredvid henne, den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Och sen sa han till lärjungen: där är din mor. Och från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sa han: jag är törstig. Och där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satt där för en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde det till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten, för det var en stor sabbat, så bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus. Först på den ene och sedan på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, så krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans. Och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro. Och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas: inga ben ska krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det: de ska se på honom som de genomborrat. Så det som har berättats tidigare är ju då att soldaterna som har korsfäst Jesus, de delar upp Jesu kläder mellan sig. Man korsfästes ju naken. Om man fick behålla underkläderna, inte vet, det kan nog varit lite olika. Men det finns ett antal plagg som ska delas upp, och det delar de upp rättvist. Men så finns det ett stort plagg som de sen kastar tärning om. Så det är ju liksom den gruppen som har utsatt Jesus för det här lidandet. Och sen har vi den här andra gruppen som troget står vid korset. Det är de här fyra kvinnorna. Det är Jesu mamma, det är hans moster, och sen en som heter Maria som är Klopas hustru, och en Maria från Magdala. Så fyra kvinnor, och så sen den här lärjungen som kallas för den som Jesus älskar, som man ju brukar förknippa med Johannes, den som har skrivit evangeliet. Men där ju också vi kan läsa in oss själva. För vi är ju den lärjunge som Jesus älskar. Du är den lärjunge som Jesus älskar. Och du kan placera dig själv i den här berättelsen. Du står där med de här kvinnorna. Och när Jesus hänger där på korset så säger han några saker. Och det, en sak han säger är till Johannes då, eller till oss, att vi ska betrakta Maria som vår mamma och Maria ska betrakta då Johannes som sin son. Vad betyder det här? Och jag tänker att där skapas ju församlingen, kyrkan, där vi är en familj tillsammans. Vi är en familj. Och det är någonting som Jesus ber om i sitt avskedstal. Att vi ska förbli hos honom. Det gör ju de här lärjungarna. Men också att vi ska vara ett. En gemenskap. Och här blir de en gemenskap. Och det här är ju en familj där vi ber varandra att lyssna på Jesus. Även om vi kan ha andliga föräldrar, någon som vi betraktar som vår andliga mor eller andliga far, så har vi ju alla Jesus som vår auktoritet, och vår uppgift är att peka på Jesus. Så vi kan ta nästa bild, den är lite otydlig, oj oj. Det är en staty, en trästaty av Maria som jag tycker om, som finns på Heliga Hjärtas kloster vid Omberg, ni vet det här stora berget. Där vid den här skidbacken som finns där så finns det ett benediktinkloster. Och här står en av systrarna, hon som just nu är priorinna. Och så finns det en trästaty av Maria, och jag tycker om den här för att här är Maria gammal och lite rejäl. Det är inte den här liksom supersnygga lilla unga tjejen som det ofta är i konsten. Utan hon är rejäl. Det är liksom en rejäl trästaty. Och så står hon med handen så här. Och det här är Maria vid bröllopet i Kana. Det finns ju också i Johannes evangeliet kapitel 2. Där Maria säger, lyssna på honom. Alltså, de har ju inget vin och det blir diskussion där. Och så säger Maria till de här tjänarna, lyssna på Jesus. Gör det han säger åt er. Och det är ju vad Maria gör. Hon pekar på Jesus. Och det är vad vi också ska göra i församlingen. Hjälpa varandra att se på Jesus i den här gemenskapen. Peka på Jesus. Lyssna på Jesus. Och vad säger Jesus här? Han säger två saker. Han säger, jag törstar. Och han säger, det är fullbordat. Och när det kommer till det här, jag törstar, så finns det en slags poetisk ironi att han som erbjuder det levande vattnet som gör att man aldrig blir törstig säger, jag törstar. Det här med levande vattnet är ju någonting som Jesus säger i Johannes 4. När han erbjuder den samariska kvinnan. Och nu säger Jesus, jag törstar. Och Jesus är ju 100% Gud och 100% människa på samma gång. Alltså han är det levande vattnet. Den som kan erbjuda det levande vattnet. Och han är den som törstar. Om vi tar nästa bild, också en svag sån. Men det här är ett vanligt motiv i den äldre kristna konsten när man skildrar Jesus. Och det är Jesus här, och så är det Maria, de andra tre kvinnorna, och så är det Johannes. Och här har vi också den romerska officeren som i Markus evangeliet säger han måste vara Guds son. Så är de här människorna runt Jesus. Jag försökte hitta en bra bild på ett annat motiv som är vanligt, och det är när det är bara Johannes och Maria. Men alla de blev koniga och konstiga och sådär. Så där fick ni den här ikonen istället, som är ritad av Robin Johansson, en svensk ikonmålare. Men jag tänker att när vi nu går in i stilla veckan, en del av er är vana vid det här med bibelmeditation, att man liksom kliver in i berättelsen, är i berättelsen, gör som en egen Jesusfilm. Då kan man ju stå där vid korset, och i den ena handen så kan man hålla Johannes. Och i den andra handen kan man hålla Maria. Det är liksom den här lilla urkyrkan, den första kyrkan vid korset. Det här liksom, se din son, se din mor, de här två, Johannes och Maria. Maria kan ju vittna om den mänskliga sidan hos Jesus. Alltså hon som var Jesu mamma, som verkligen har lärt känna Jesus som 100% människa. Någon som var i behov, någon som behövde lära sig gå, någon som hon behövde mata. Här har vi Maria. Och sen har vi Johannes, och han är ju den av evangelisterna som allra mest betonar att Jesus är gudomlig. Det är Johannes evangeliet, mycket om treenigheten. Vi liksom får hålla de båda personerna i händerna, Maria och Johannes, och komma ihåg att Jesus är 100% människa, 100% Gud. Han är den som säger, jag är törstig. Och han är den som erbjuder det levande vattnet. Och detta att Jesus är törstig försöker man ju liksom hjälpa Jesus med genom att ge honom någonting att dricka, surt vin. Och det tycker ju vi låter lite elakt. Men det här var vatten blandat med vinäger, och det var en vanlig soldatdryck. Så det är vad de här soldaterna som hänger där dricker. Det var en törstsläckare. Man drack det. Det var liksom en god dryck. Så man ger Jesus av det här vattnet. Så han är törstig. Han är en lidande människa som törstar. Men han är ju också den som säger till oss, jag törstar. Han vill dricka oss. För i det här avskedstalet, som liksom när Jesus pratar om liksom Jesu gudomliga sida, så säger han ju, vi ska vara i Jesus och han ska vara i oss. Vi ska vara i Jesus, han ska vara oss. Alltså, vi ska förbli hos Jesus. Vi ska ge oss själva som en dryck till Jesus. Så vi har liksom den här mystiska, lite flummiga, gudomliga sidan av det här. Jag törstar. Och vi har den här mänskliga sidan, en människa som törstar. Och när vi ser på Jesus, när vi nu går in i stilla veckan, så får vi ha båda de delarna. Människan och Guds son. Och Jesus säger också, det är fullbordat. Och då säger han ju som människa att hans vandring nu är slut. Han har levt sitt liv klart, han har utfört sitt uppdrag. Men det här, det är fullbordat, har ju också liksom kosmiska dimensioner. Det är ju liksom mycket i Johannes evangeliet, det kosmiska, det stora, det väldiga. Någonting har fullbordats, en försoning, en frälsning. Och jag tänker att vi finns ju alla i mer eller mindre under vårt liv i vissa konflikter, kanske i familjen, i släkten, på jobbet, i kyrkan. Alltså, vi har krig, alltså det är konflikt. Och att mitt i det här, i den här konflikten, höra Jesus säga, det är fullbordat. Alltså något avgörande har skett, liksom dagen det har kommit, det finns fred och försoning. Det är ju väldigt lätt när man är i en konflikt att man går runt och ältar, liksom det är så hemskt och den sa det och det är så förtvivlat och det är hopplöst. Men att försöka tänka det här istället, det är fullbordat. Alltså Jesus har berett en väg, öppnat upp för försoning och fred, det finns möjlighet till förändring. Att faktiskt försöka tänka lite positivt. Att det är möjligt med fred och försoning. Så vi har den här mänskliga sidan. Jesus har levt klart sitt liv. Och den här kosmiska dimensionen. Jag törstar. Det är fullbordat. Och Jesus dör ju generellt snabbt. Det står ett annat evangelium att Pilatus blev förvånad över att Jesus liksom avled så snabbt. Och man ville ju inte låta kropparna hänga kvar på korset, för det var en stor sabbat, påsken. Och därför skulle man krossa benen så att fångarna dog liksom snabbare. Men när de kommer till Jesus så ser de att han är redan död, så man krossar inte benen. Och sist jag predikade det här så talar jag om Jesus som påskalammet. Och det är ju att Johannes vill liksom prata om Jesus som ett påskalamm. Och man fick inte bryta benen på påskalammet. Så det är en sån här detalj som pekar på att Jesus är påskalammet. Så man bryter inte benen, men man vill ändå checka så man sticker upp Jesus sida. Och det här är någonting som Johannes är ensam om att berätta. Och då kommer det ut blod och vatten. Och Johannes evangeliet är full av symboler, och blod och vatten är ju symboltyngda ord. Och det kan ju betyda en mängd olika saker. Men den tolkningen jag har fastnat för, det är att här har vi symboler för de sakrament, de förbundshandlingar som skapar, som konstituerar kyrkan. Vi har dopet, vi har vattnet, och vi har nattvarden, blodet. De handlingar som skapar kyrkan, de förbundshandlingar. Så ur Jesus sida skapas Kristi brud. Det är ett uttryck för församlingen hos Paulus, men också i uppenbarelseboken som ju förknippas med Johannes, aposteln Johannes. Så ur Jesus sida kommer Kristi brud. Och i Johannes finns det flera referenser till skapelseberättelsen. Det är mycket liksom skapelseassociationer i Johannes evangeliet. Ni vet, det börjar med i begynnelsen skapade Gud. I begynnelsen fanns ordet. Och att världen blev till genom ordet. Ordet är ju Jesus, sonen. Och det är liksom, vi ska tänka på skapelseberättelsen. Och Jesus är i Johannes evangeliet den andra Adam. Märker vi också i nästa kapitel, sen kapitel 20, när Maria från Magdala är i den här trädgården där den här graven finns. Och när hon får se den uppståndne Jesus, så tror hon att det är en trädgårdsmästare. Adam var ju en trädgårdsmästare som skulle förvalta jorden. Så Jesus är en andra Adam. Och i skapelseberättelsen så berättas det ju väldigt mytiskt om att Adam var väldigt ensam. Han hade bara djuren att umgås med. Och så försätter Gud Adam i sömn. Han sover. Och så skapar Gud Eva av Adams sida. Först blir det rebenet, men det är en felöversättning. Så ur liksom Adams sida skapas Eva. Och här försätts då den andra Adam i en sorts sömn. En djup sömn, det är ju döden. Och från hans sida skapas en ny människa, Kristi brud, Eva. En ny människa. Och när den första Adam vaknade upp, det här i skapelseberättelsen, så står det att han säger: "Ah, det är ben av mina ben, kött av mitt kött." Maninna ska hon heta, alltså en feminin form av man, människa. När vi pratar om det här med man och kvinna så betonar vi ofta skillnaderna, att Gud har skapat oss till män och kvinnor. Men det Adam utbrister: "Wow, det är någon som är lik mig. Det är ben av mina ben, kött av mitt kött. Det är någon som är lik mig." Och när Jesus vaknar upp ur sin sömn, ur sin död, så kan han ju se på oss och säga: "Det är ben av mina ben, kött av mitt kött." Kristi kropp ska hon kallas. Det är liksom, vi är Kristi kropp. Vi har blivit en del av Kristus. Och då har vi den här kontrasten mellan de här soldaterna som delar upp kläderna. Alltså de kan gå runt med Jesu kläder och se ut som Jesus, liksom i hans mantel och hans liksom tyg. Men vi är verkligen lika Jesus i djupet. Vi har förenats med honom. Vi är skapade ur Jesus sida. Våra synder är borta. Han är det lamm som tar bort våra synder. När Gud ser på oss så ser han Kristus. Han ser inte våra synder. Vi är Kristi kropp. Någonting nytt föds. Någonting nytt blir till. Alltså här har vi liksom urkyrkan, församlingen. Johannes och Maria. De här vattnet och blodet. Det här handlar om församlingen. Och vi fortsätter att läsa det sista stycket om gravläggningen. Så ska vi strax gå ner för landning. Det står så här, det kommer upp på väggen. Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus, fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Och Pilatus tillät det och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit. Han som första gången hade sökt upp Jesus på natten, och han hade med sig en blandning av myrra, aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna så som judarna brukade göra vid gravläggningen. In till platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård, och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där la de Jesus eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära. Korsfästelsen var ju då ett skamstraff. Alltså man förnedrade de här fångarna, berövade dem deras mänskliga värdighet. De korsfästes nakna. De fick egentligen ingen begravning, utan de brukade hänga kvar på korset tills den började ruttna, och sen slängde man dem i en massgrav. Men då är det alltså påsk och kropparna tas ner, och så kommer den här förmögne, upphöjde mannen Josef från Arimatea och går till Pilatus och säger: kan jag få den här kroppen? Och han får den här kroppen. Och så ansluter Nikodemus. Och han kan man ju läsa om i kapitel 3. Vi läser bara de första verserna där. Kommer också upp på väggen, tror jag. Nästa bild. Det står: bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, och han var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Så han kommer till Jesus en natt i hemlighet, och där har de ju ett samtal om att bli född på nytt. Att bli född på nytt. Så att nu är det liksom Nikodemus som liksom konkar på den här kroppen, tvättar den, för det gjorde man när man begravde kroppar på den här tiden. Man tvättade kroppen, man smorde in den i oljor och kryddor för att den inte skulle lukta ruttet. För de hade ju inget kylrum på den här tiden, så man måste ha en massa parfym vid begravningar. Och så lindar man in den i tyg. Det gör Nikodemus och Josef från Arimatea. De tar hand om den här smutsiga kroppen, för ni vet, det fanns ju liksom ingen tid för toapaus liksom på Golgata. Det är en smutsig kropp. Och den här kroppen tar Nikodemus hand om, och det här såret i sidan ur vilken den här nyfödelsen äger rum. Och så får vi komma ihåg det här med hålla Maria i handen och Johannes i handen. Det finns en kroppslig, liksom, mänsklig dimension i detta. Jesus, kroppen behövs tas hand om. Det är liksom det behövs en begravning. Och så har vi den här gudomliga, liksom, de här kosmiska dimensionerna. Att Nikodemus liksom tar på det här såret ur vilken kyrkan föds, som liksom handlar om det där som de hade samtalat om den här natten. Och de visar den här kroppen som har förnedrats, de visar den så mycket kärlek och heder. Och de använder sjukt mycket kryddor. En bibelkommentar hemma menar att det här är 300 gånger mer än det Maria använde när hon smorde Jesu fötter. Och då blev ju Judas jättearg för att hon slösade så mycket. Så vad hade Judas sagt här? Alltså det är jättemycket parfym. Så mycket så att Jesus började ju aldrig lukta ruttet. Utan under de här 3 dagarna så bara doftade från den här graven. Och det får ju oss att tänka på Edens lustgård liksom. Paradiset som kommer, den nya mänskligheten, framtiden. Det doftar från graven. Och i ortodox tradition så brukar man fira på påskaftonen en blomsterliturgi, när man liksom sprider blommor i hela kyrkan, för just liksom det kommer en väldoft från graven. Paradiset. Frälsning. helighet. Så Jesus har varit nere i smutsen, i skammen, i förnedringen. Och så får han den här kungliga begravningen. Och Nya testamentet menar ju att det gäller även oss. I vår skam, Jesus har delat den skammen, den förnedringen, och vi ska också upphöjas. Och vi får ju ta emot oljan på vår panna. Den här väldoftande oljan, sigillet, andens sigill, en försmak av liksom paradiset, himlen, frälsningen. Så låt oss nu gå in i stilla veckan och följa det här påskdramat tillsammans med den världsvida kyrkan. Just i år firar ju den västliga kyrkan och den östliga kyrkan påsk på samma datum. Så nu är det verkligen hela kyrkan, annars har vi ju olika kalendrar. Och så får vi hålla Maria i handen och Johannes i handen. Och liksom människan Jesus, Guds son Jesus, den kosmiska sidan, den mänskliga sidan i det här dramat. Låt oss be. Herre, du har fött oss på nytt till ett levande hopp som doftar av himlen. Vi får stå nu vid korset som en del av din familj tillsammans med Maria och Johannes. Låt oss få känna den här doften från graven, paradisets doft. Hjälp oss att leva av hoppet om att det är fullbordat. Och när du säger jag är törstig, hjälp oss att ge oss själva till dig. Amen.